Och i debatten idag deltar Paul Lillrank, professor i produktionsekonomi vid Aalto-universitetet, och Jonas Leppänen som forskar i politisk filosofi vid Helsingfors universitet. Och du är också aktiv inom Vänsterförbundet i Helsingfors. Välkomna med båda till debatten. Det är alltså stormat de senaste dagarna kring social- och hälsovårdsminister Laura Räty, bland annat efter att det har uppdagats att hon har lyft läkarlön som dividender via ett holdingbolag. Om vi tar den här diskussionen så där övergripande, Paul Lillrank, vad tänker du om diskussionen kring Laura Räty?
För första hand handlar det om ett vanligt politiskt drev. Det vill säga att många debattörer vedrar eller luktar blod och sen ger man på sig och mobbar den som är nu i ett underligt läge. Så det här är ett vanligt fenomen inom politiken och det är inget konstigt med det. Alltså, grundfrågan är ju då ändå det här med skatter på inkomst, skatter på kapitalinkomster och sen i bredare sammanhang där med vinster i vården. Att kan man förtjäna pengar på att bota sjuka människor.
Mm. Politiskt drev. Är det så, Jonas Leppänen, att Laura Räty har blivit offer för ett drev här? Att kritiken mot henne är obefogad?
Jag tycker kanske att den centralaste grejen ändå är det att hon har visat så här ganska klart det som man också har lyft upp, att hon är ganska frånkopplad från verkliga livet och låginkomsttagare eller de som kanske mer är normalinkomsttagare. Och hon ändå ansvarar, hon har tidigare ansvarat som Helsingfors biträdande statsdirektör för social- och hälsovårdssektorn. Nu ansvarar hon som minister för samma sektor. Och att ännu inte heller ha i så fall koll på lönerna inom den sektorn så är ju inte så bra. Sen har du också det här sammankopplats med hela det här förtroende med tanke på hela systemet. Om man tänker att hur man har Räty människa bytt stolar, människas pappa Tikeva Ailus bort på grund av moraliska fel. Så då borde man ju lite också anta kanske att Räty borde i så fall också fungera enligt samma principer som man kräver. Hon krävde ju att Ailu ska avgå på grund av att hon inte har förtroende mera.
Mm. Här kommer många saker fram. Här kommer dels ett byte av poster i Helsingfors där Laura Räty och Klasse Männistö byter sinsemellan riksdagsmannastolen mot biträdande statsdirektörs posten. Sedan har det också stormat kring det att hon har uttalat sig, om man kan säga så, lite förklenande om mängden låginkomsttagare i Finland och där har hon fått fackförbunden mot sig. Och sen då alltså den här frågan om skatteplanering. Om vi håller oss fast vid det här med skatteplanering och kan ta fasta på de här andra frågorna sen senare i debatten. Är det, Paul Lillrank, tycker du fel att skatteplanera så här som Laura Räty nu har gjort moraliskt? Vad säger du?
Nej, det är inte fel. Om jag får ställa en fråga till er, har du skatteplanerat? Har du skatteplanerat någonsin?
Vi måste...
Jag svarar på den själv för
en nyare.
Jag har gjort det flera gånger. Jag köper all min sprit på tax-free. Det är skatteplanering. Jag undviker att betala skatt på alko. Sen har jag suttit i ett antal bolagsstyrelser och sysslat en hel del med att planera skatter. Alltså skatteplanering betyder det att du som individ eller som bolag, du har liksom flera alternativa sätt att göra olika saker. Du kan till exempel expandera genom att bara använda dina insamlade vinster, du kan låna från banken, du kan göra en aktieemission, du kan köpa upp någonting. Alltså det finns många sätt att göra saker. Då måste ju liksom verkställande direktören och styrelsen sitta ner och prudent liksom kolla att vilka är skattekonsekvenserna av de olika sätten att göra. På samma sätt som jag kan kalkulera att om jag köper sprit på alko eller om jag köper det i Tallinn, vilka är liksom konsekvenserna för min privatekonomi. Och då skatteplanering betyder det att av dessa olika alternativ som alla är alltså legala, som alla är godtagbara av Skatteverket, så väljer man det alternativet som skattemässigt är mest fördelaktigt. Alltså det är vad man menar med skatteplanering. Om det sen är opassande, moraliskt, omoraliskt, så det är liksom en annan diskussion. Men alltså att det är ju planering inom en ram som är bestämd av den skattelagstiftningen som vi har just nu.
Mm.
Sen kan man ha något som kallas aggressiv skatteplanering. Och det är lite annat. Så det betyder då att man, ett bolag eller en individ gör någonting som ur affärsmässigt synpunkt inte särskilt förnuftig. eller inte skapa något nytt värde. Man gör det endast för den här skattenyttan. Och då kan man ju tänka på det här, alltså det läkemedelsbolaget Pfizer höll på att köpa AstraZeneca. Det fanns ju ingen liksom strategisk logik bakom det här uppköpet. Det var endast bara att de skulle kunna flytta huvudkontoret till Storbritannien, vilka har liksom en lägre bolagsskatt. Så då talar man liksom aggressiv skatteplanering, var man liksom gör extraordinära där manövrar endast för liksom skattefördelar. Och det börjar liksom slira sen lite åt annat håll, men det är fortfarande liksom lagligt, det är inte kriminellt.
Men om vi talar om fallet Rätty, så det du säger alltså är att detta handlar om laglig verksamhet, och vem av oss skatteplanerar inte om man har möjlighet till det? Alltså det handlar om den typen av rationella beslut som var och en av oss kanske gör. Jonas Leppänen, är det så här enkelt tycker du?
No, det är inte så enkelt, men om det skulle vara så enkelt så alla har ju inte möjlighet att skatteplanera. Låginkomsttagare har inte riktigt möjlighet till samma skatteplanering. Men det som ju gör det här, alltså, det är lite förenklat det här att säga att det bara okej, att det är lagligt, därför är det okej. Lag och moral är alltid någonting som speglas mot varandra. Fast någonting är lagligt betyder inte att det är moraliskt rätt. Och nu är det ju ännu som så att Räty är inte vem som helst, utan Räty var tidigare, hon är högt uppsatt politiker, hon har varit biträdande statsdirektör, hon är nu social- och hälsovårdsminister. Som läkare har hon ju visat i så fall lite hur den etik hon står för. Hon är som privatläkare det där skatteplanera på det sättet att hon ska maximera sina egna vinster. Fast det finns också många läkare som följer en viss det här läkaretik, som man tycker att det som egentligen deras arbete handlar om är att man ska se till att människor mår bra. Jag menar här går det, hennes argument var ju det att hon sammankopplar familj och arbete på det här sättet. Men det skatteplanering har ju ingenting med egentligen det att göra.
Okej.
Och egentligen det som egentligen sa att det som väl är grundpoängen att det ska finnas samma regler för alla. Och då borde man ju beskatta allting på ett och samma sätt, så då har vi ju inte det där problemet.
Okej, här lyfter du fram någonting intressant. Här kopplar du samman på sätt och vis läkaretiken med skatteetiken. Paul Ilrank, du har sysslat mycket med de här hälsovårdsfrågorna och också ur en sån här vinstsynvinkel. Hur ser du på den här frågan? Tycker du att man kan förvänta sig att läkare skulle ha med hänvisning till sitt läkarkall eller läkaruppdragen en annan etik i sådana här skattefrågor än låt oss säga en börsmäklare?
Ja, vi kan ju förvänta oss det, precis som vi kan förvänta oss vem som helst att liksom avstå oss från att driva sin egen nytta. Men det är ju lite besynnerligt nog att man skulle kräva att läkarkåren skulle utgå ifrån att deras jobb är ett kall. Medan nu till exempel Tehy, alltså sjukvårdarnas fackförbund, har ju sedan länge liksom deklarerat att det här är inget kall, det här är ett jobb och vi ska tammefan ha liksom lön för vårt arbete. Alltså om ett stort fackförbund definierar fältet på det här sättet så är det ju lite besynnerligt att sen liksom läkarkåren ska gå under en annan typ av moraliska förväntningar. Alltså om man går det på att du säger att läkarna skulle drivas endast bara av viljan att göra gott i samhället, så varför inte göra allting då som välgörenhet?
Nu drivs det ju endast av den där viljan, och det var ju inte det jag sa. Men centralt för att vara en läkare är just det att man är en läkare, inte kanske det att man ska dra så mycket vinst på det som möjligt. Och här igen vill jag poängtera det att Räty, som är högst uppduktad politiker och ansvarar för offentlig hälsovård, så har jobbat inom privat hälsovård och visa genom eget exempel hur det går till. Och nu sitter hon ju på riktigt sen och ansvarar för frågor som till exempel, ska vi privatisera hälsovården eller inte? Och samma person har också varit orolig och uttalat sig offentligt om att vi inte har fått tillräckligt skatteintäkter. Då går ju inte allt det här liksom helt ett i ett.
Vad säger du, Paul?
Nej, Rätty kanske inte är sådär helt logiskt konsekvent, men alltså att det är mer då hennes problem, på samma sätt som det uppfattar det som hennes problem att hon är dåligt införsatt i liksom inkomstnivån i Finland. Men att det kan man ju samma sak man säga om nästan vilken politiker som helst, att de är ju i allmänhet väldigt dåligt pålästa på ja, alldeles fundamentala saker. Men sen har vi har ju det där problemet att är det nu på något sätt liksom motstridigt att en läkare vill ha goda inkomster och att samtidigt vill göra ett bra arbete med att vårda patienterna. Alltså, om vi tänker på situationen i länder var man har liksom privat sjukvård, så då är ju det att de som ger den bästa vården kan begära de högsta priserna och på det sättet förtjäna mest pengar. Alltså det är inte på något sätt liksom ett motsatsförhållande här.
Ja, vad säger du, Jonas Löppen? Här kommer vi alltså in på kanske lite mer övergripande strukturer, den här frågan om hur intäkterna inom hälsovården ska fördelas och på vilket sätt. Alltså det här resonemanget att de som erbjuder den bästa vården, de som är mest kunniga ska få betalt enligt det här, och det är inte något konstigt med det. Vad säger du om det argumentet?
Andra sidan av det är ju det att de som kan betala så kan få den bra vården. Men här har vi också att vara poängen med den här beskattningen, och det är att vi uppehåller någonting gemensamt. Om vi i så fall har olika principer för att beskattas beroende på hur mycket pengar du har, och sen kan de också använda helt olika tjänster beroende på hur många pengar du har, så det är ett hyggligt ojämlikt samhälle. Och då finns det också ett ganska litet incitament att vilja dess uppehålla något gemensamt. Det vill säga, med tanke nu på beskattningar, jo, det är lagligt att skatteplanera. Men är sen poängen då att för att det är lagligt så är det bra, eller är det vettigt? Nej, det är det ju inte. Läkare, jo, hon får det där kräva bra lön, och hon ska kräva en gedigen lön, det är självklart. Men på samma sätt så ska den också beskattas som alla andra. Och här igen så har du ju sagt att i så fall så om du blir höginkomsttagare så kan du egentligen betala mindre skatt eller planera det bättre än om du är låg. Så då har du igen liksom, plus att du har mer att säga i samhället, desto mer fyrk man har.
Men om jag tolkar det så säger du alltså på sätt och vis att skatteplanering, det är någonting som är förbehållet dem som har mycket redan sedan tidigare. Att vanliga människor egentligen inte gynnas i större utsträckning av skatteplanering, utan vi på sätt och vis har ett system där skatteplaneringen är de redan välbeställdas privilegium. Paul Lillrank, håller du med om det här?
Det välbeställda eller det fattiga som det gäller, utan det är liksom inkomsttypen. Vi har ett sånt skattesystem i Finland att om du är en vanlig löntagare som får liksom lön från en kommun eller ett bolag, så har du ju inte stora möjligheter att slira på något håll, eftersom allting är så standardiserat och går direkt via IT-system. Däremot så är det alla företagare kan ju planera sin verksamhet på ett annat sätt. Och alla företagare är ju inte rika. Alltså största delen av småföretagarna lever ju väldigt fattiga liv egentligen, åtminstone ekonomiskt sett. Så det är ju bara det här att du säljer någonting, du får inkomster från dina kunder, sen har du utgifter som du måste betala, vissa kan du dra av från dina intäkter. Alltså hela det här med balansräkningar och resultaträkningar och det här gör ju en möjlighet att sen liksom planera det här på ett annat sätt än en löntagare. Och nu liksom grundfrågan här med skatteplanering är ju det att ju mer komplicerat det här regelverket blir, desto mer möjligheter uppstår det att sen utnyttja systemet. Därför att om man skulle vilja komma åt skatteplanering, så det enda raka skulle vara att liksom förenkla det här systemet radikalt. Till exempel på det sätt som man har i Estland. Att där är ju huvudregeln är ju det att bolag betalar inget skatt. Man betalar skatt endast om en privatperson tar pengar ut från ett bolag. Antingen som lön eller dividend, då smäller skatten. Men alltså att när man skyfflar pengar inom bolaget, liksom startar dotterbolag, så då eller investerar de här pengarna till ny verksamhet, så då har man ingen skatt.
Okej, är Estlands exempel någonting vi ska gå efter, Jonas Leppänen? Är det så vi löser problemen med skatteplanering och byråkrati i Finland?
Nå, kanske inte. De har väl också ganska låg beskattning, men att det här, det som ju nog stämmer att man ska ha ett enkelt system. En och samma skatt för alla inkomster. Ett och samma skattesystem, så ja. Det är en och samma progressiv beskattningssystem.
Ja, alltså vad är liksom skattenivån är en sak, och sen det att hur många regler eller hur komplext det är. Alltså du kan ju, om du har platsskatt till exempel, så det är ju bara liksom en kran vad du vrider. Att är det 20 eller 25 eller 30 eller 40%, så liksom det är en grej. Men sen om du har regler med undantag som har undantag som har undantag, så då behöver de här liksom juristerna och andra att sitta där. Så alltså som med ett antal företag, så jag avskyr skatteplanering faktiskt. Trots att jag samtidigt vet liksom som styrelsemedlem att det är något man måste göra, annars är det liksom ansvarslöst förfarande av en styrelse. Men alltså det är tråkigt, Det skapar inget nytt värde. Det är liksom vansinnigt komplicerat. Du behöver en massa liksom skarpa hjärnor som sitter och läser lagboken. Sen måste man vända sig till Skatteverket för att få de här liksom preliminära besluten och si och så. Så att som företag skulle jag säga att det skulle vara härligt att man skulle kunna slippa skatteplaneringen. Mm. Och betala lite högre skatt gärna om man skulle slippa det här elände och besväret att måste alltid liksom tänka igenom skattekonsekvenserna för det ena eller det andra liksom strategiska beslutet.
Och om man får tro uppgifter i Dagens Helsingin så om att här ska ju tilläggas då ännu om vi återknyter till fallet Laura Räty så har hon inte förtjänat väldigt mycket på det här holdingbolagsarrangemanget. Uppenbarligen finns det olika typer av transaktionskostnader och olika mellanhänder som tar sin andel av de här så att säga vinsterna. Men Jonas Leppänen, vad säger du när Paul Lillrang säger här att ingen tycker egentligen i grunden om skatteplanering, men det är någonting ett ansvarsfullt bolag måste göra. Vad säger du om det?
På något sätt förstår jag den här idén att om du har otroligt starkt skarp tävling så kommer ju alla på något sätt hela tiden att vara där vid reglernas kant för att kunna klara sig. Men då blir det en politisk fråga var vi drar reglerna. Och det är väl det som också Paul försöker komma åt, att vi ska ha ett simpelt system så alla vet vad reglerna är, det samma system för alla. Men det här går ju också den samma principen så går ju i så fall också vidare att samma system för alla. Att i så fall så Laura Räty som, okej, här finns några saker med hennes det här att hon har fått mycket eller inte gynnas mycket av det. Hon ska beskattas på samma principer som alla andra. Och sen är här ju också frågan med tanke på det att hon är politiker igen. Och sen när man tittar igen till exempel jämför med fallet Hautala. Hon gynnades, var det så att hon gynnades 50 euro på det att hon betalade svart åt en städare? Och hon avgick utgående från det. Så med tanke på var man sitter så har ju nog otroligt stor inverkan på kan man skatteplanera eller inte. Och på vilket sätt man överhuvudtaget befattar sig med. Hon har också ett ansvar att uppehålla hela det här demokratiska systemet. Och om man tänker att har vi nu hemskt mycket förtroende för det så är det ju lite si och så. Och förtroende, förtroende är någonting som man antingen har eller inte. Vem har sagt det här?
Här hänvisar du kanske till hennes roll som ordförande för Keva och Merja Ailus som fick gå. Alltså det har ju i moraliskt hänseende också vänts mot henne att hon då moraliskt fördömde Merja Ailus i en tidigare. Sen, nu har ju Laura Räty i egenskap av social- och hälsovårdsminister inte kommenterat Merja Ailus-fallet. Hon hänvisar till ett arrangemang och en överenskommelse där. Men om vi ännu breddar den här moraliska diskussionen här lite, det finns en dimension som vi inte har tagit upp i den här sändningen och det handlar om låginkomsttagare versus höginkomsttagare. Det vill säga det finns många politiker i det här landet som oroar sig över att de som befinner sig ganska lågt nere i den samhälleliga hierarkin utnyttjar systemet och utnyttjar samhällets kryphål. Jonas Leppänen, tycker du att det är rätt proportioner här när vi talar om så att säga bidragsfiffel till exempel och skatteplanering då på högsta nivå?
No, absolut inte. Om man tänker att var det egentligen så att säga försvinner mest skattepengar så är det ju nog inte i utkomststöden till exempel. Plus, samma patrask som Räty så har ju uttalat sig om det här också i Esbo. Fallet Kauma med att invandrare så får mera utkomststöd än någon annan. Det här stämmer ju inte. Men det här är något som uppkommer hela tiden om och om igen. Men det här är ju något som man inte fästar och sätter. Liksom. Det här är ju klart att det inte är som så. Men det här är ju något som vi diskuterar hela tiden om och igen. Och samma personer så diskuterar ju också, till exempel Männistö har ju också offentligt så uttalat sig om att det här är ett av de största problemen, det är att det här bidragsfifflet.
Om vi breddar, Paul Lillan, vad tänker du allmänt om vi tar den här stora bilden? För att det är någonting som många har påtalat här kanske, att det finns en diskrepans mellan det att om du har skatteplanerat som högt uppsatt i samhället så kan du hänvisa till olika typer av regler och till lag, sen finns det, men sedan kan man ha oroa sig över bidrag till exempel när det gäller bidragstagare och att de används fel. Ser du problem här?
Alltså moraliskt sett är det ju samma sak, alltså att man utnyttjar systemet utan att trampa över lagens gräns och bli kriminell, men man utnyttjar på ett system som någon annan men en annan grupp uppfattar som omoralisk. Men alltså, nu måste vi ju bestämma här att ska vi snacka om moral eller ska vi snacka om pengar eller något annat. Alltså att moralen är ju, handlar ju om principer. Alltså om vi säger att det är i princip fel att stjäla, så då spelar det ingen roll om du stjälar liksom 50 cent eller 5 miljoner. En stöld är en stöld. I moralisk, åtminstone en kristlig moralisk betänkelse. Men sen ur ett samhällsperspektiv så finns det ju inte skäl att lägga polis och åklagare på ärenden var det här liksom ekonomiska värdet är väldigt liten, utan då sätter man resurser på de här liksom stora skurkarna. Men moraliskt sett så är det samma sak. Och därför liksom den här debatten att det är fel att de rika tar för sig, men att de fattiga får ta för sig eftersom de är fattiga. Det är alltså inte en moralisk debatt, utan det är ju en utilitaristisk debatt var man försöker då försvara de fattiga och tillåta fattiga en annan moral än vad man kräver av de rika. Att då ska vi snacka moral eller ska vi snacka pengar?
Utilitarism är ju ett moralsystem, men det där, om man tänker den här kristliga frågan, jag är egentligen inte någon expert på det här med kristlighet, men nu brukar man väl tänka som så att om någon till exempel går i hunger och om den käller ett bröd för att överleva, så är det nödvändigtvis inte fel.
På samma alltså, sätt som någon en stöld är fel, men alltså du kan sen ha förmildrande omständigheter och sen fortsätta den här debatten,
ja,
på det sättet.
Ja, så kommer man till det att det är moraliskt ok, att vi godkänner det moraliskt att någon stjäl ett bröd för att överleva, men vi godkänner inte det moraliskt att någon fifflar med några
miljarder. Ja, det här går tillbaka till Helga Augustinus och som säger att moralen måste ta i beaktan nu det här liksom överlevnaden, alltså, men att det här är ju inget som är relevant i Finland.
Alltså, visst är det relevant, alltså moral.
Men jag menar att det här överlevnads, alltså att ingen är ju så fattig, alltså den fattigaste finländarna tillhör ju den rikaste 10% i världen. Så det här argumentet att i Finland skäl man för att klara livhanken, så det stämmer nog inte riktigt.
Men nu har vi så pass fattiga i Finland också som har svårt att det där klara vardagen. Men poängen är den att moral handlar ju om någon slags normer som finns i samhället, det är traditioner, lagen sen när vi har institutionaliserat de här normerna. Och de här håller på hela tiden att återspegla mot varandra. Att vad ska vi då i så fall lagstadiga och vad lönar sig inte att lagstadiga? Och det är väl som är poängen här. Om vi går till skatta så har ju skatterna också den funktionen att på ett sätt så har uppehållat de ju hela samhället. Så skatter betalar ju alla. Det betalar ju också de som får utkomststöd. Men sen måste man ju också ta i beaktande det att de som bestämmer över det här systemet, så de är ju ansvariga också för de här skattepengarna. Och om de själv fixar sin beskattning lite si och så kan man väl också fundera på vilket sätt kommer de att förvalta våra pengar. Det normalaste argumentet ofta är ju som kommer från höger nu, det att vi inte kan egentligen ha massa gemensamma grejer för att de förstörs, till exempel cyklar eller bibliotek eller någonting annat. Det är ju egentligen otroligt oroväckande om man tänker att de här människorna sitter och förvaltar våra gemensamma pengar. Så i så fall, om vi inte kan ha de här gemensamma andra sakerna, så hur kan de då i så fall förvalta våra gemensamma pengar?
Där håller jag med dig nog att liksom folk som är folkvalda till förtroendepositioner, så de måste fungera under en lite liksom skarpare moraliska regler än vad man kräver andra. Alltså de har fått vårt förtroende och därför måste de leva upp till det. Så det är helt okej. Men om man tänker på det här med lag och moral, så man kan tänka en sån här dimension att vi börjar med det att med åsikter. Vem som helst kan ha en åsikt om vad som helst. Va? Sen om du samlar ihop åsikter. Så då får vi det som kallas den allmänna opinionen, som ju ofta är bakom de här dreven sen. Liksom. Den allmänna opinionen flyter hit och dit. Sen när den allmänna opinionen liksom på något sätt förankras i någon typ av logiskt resonemang, bygga på religion eller filosofiska, så då kan man börja tala om moral, liksom som är på något sätt systematiskt och liksom argumenterat, som kan förankras i allmänna principer. Och sen finns det som kallas rättskänslan, som ju i den juridiska filosofin så tänker man att lagen måste liksom avspegla folkets känsla över vad som är rätt och fel. Men sen kommer den här gränsen när man stiftar lagar. Och då förändras det här spelet på det sättet att det där liksom sanktionerna. Vad gör man om någon är av en annan åsikt än du? Vad gör man om någon går emot den allmänna opinionen? Vad gör man om någon bryter mot moralen? Vad gör man när någon bryter mot lagen? Så det när man bryter med lagen, så då har ju samhället liksom en möjlighet och en skyldighet att ta i med hårdhandskarna, och då blir det ju liksom reft och rättegång. Men frågan är det att vad gör man om någon bryter mot moralen?
Det här är en intressant fråga alltså i det här sammanhanget. Alltså nu ska ju betonas allt detta som vi diskuterar. Nu varken när vi talar om bidragstagare eller när vi talar nu om fallet Laura Räty, så har ju någon explicit brutit mot lagen, utan vi talar ju om moraliska gränsdragningar där vi på sätt och vis utöver det som står i lagen kräver lite mer. Vi anser att någonting kanske går mot vår rättskänsla, även om det inte går mot lagen. Jonas Leppänen, hur ser du på den här frågan?
No, alltså, här ser vi kanske att det här är också en punkt som, om man tänker välja lite, så som du satt upp det, jag skulle sätta upp det lite på annat sätt, men alltså lagen har alltid dött den här två sidor. Å ena sidan så ska lagen hela tiden åtnjuta befolkningens det där förtroende, det vill säga den här demokratiska aspekt, men å andra sidan måste den här positiva sidan just via till exempel sanktioner och så vidare. Och en lag är ungefär en institutionaliserad norm, det vill säga moralisk norm ungefär, så går vi enligt det. Men då har vi till exempel, då kan vi tänka oss att i det här fallet, så det som Laura Räty har gjort, så är ju någonting som folket ser att det är fel, fast det är inte lagligt. Så då uppkommer ju frågan att är det här någonting som man borde i så fall lagstadga? För lagar inte kommer de ju från himlen att någon bara lagstadgar vad som helst, utan det är ju sådana moraliska normer som vi anser att de här ska vi institutionalisera och sanktionera, så de lagstadgas.
Och här ska ju sägas faktiskt att reglerna har ändrats sedan ja. De här Laura Rätys arrangemang, så att ja. Man har täppt till de här kryphålen då som har funnits i lagen. Men om vi nu återgår, alltså det här är ju som sagt en väldigt, väldigt svår, det liksom, finns många dimensioner i den här diskussionen. Just när vi talar till exempel om beskattning, så kommer vi in på den här frågan, vad är rätt och riktigt i beskattningen? När har du betalat tillräckligt mycket skatter för att kunna anses vara en god medborgare? Jag vet läkare som säger att de gör ett hårt jobb, att de inte får egentligen väldigt mycket betalt, och dessutom så blir de ganska, ganska strängt beskattade, som inte alls kanske upplever sig att höra till den här väldigt privilegierade eliten i samhället. Paul Lillrank, var drar du gränsen? När har man betalat tillräckligt mycket skatt där, tycker du, för att kunna anse sig vara en god medborgare?
Det är en fråga om det här liksom så kallade skattemoralen. Då, att vilka moraliska värderingar lägger vi till där med skatt? Här har man ju i princip två olika synpunkter. Den ena är den här totalitaristiska, som kallas österländska despotin, det vill säga att tsaren eller sultanen eller samhället liksom äger allting, är suverän liksom ägare av allting, och du får sen lite fickpengar att röra dig med, men egentligen liksom allting annat. Det är ju, i Ryssland brukar man säga att lönedagen var kejsarens namnsdag, eftersom kejsaren nådigen gav dig lite fickpengar. Sen har vi den västerländska liberala synen att de som förtjänar pengarna äger dem. Och man har ett skydd för egendom. Sen, de här människorna kommer samman frivilligt för att liksom betala skatter för att bekosta vissa grejer, infrastruktur, vägar, skolor etc. Som man förstår att inte kan skötas liksom via marknaden. Men att då är liksom skatterna är frivilliga överenskommelser om att liksom vi tillsammans åtar oss vissa saker som måste göras i samhället. Och nu är det här tanken att det är alltid moraliskt rätt att betala maximal skatt. Så det bygger just på den här österländska despotin, att du har inte rätt till någon dina pengar. Att du ska ta med fan liksom punga ut till det allmänna allt som bara går. Jag tycker det är lite enkelspårigt att säga det här att en moralisk skattepolitik är alltid det att skatteuttaget maximeras. Det kan ju inte vara på det sättet.
Okej, här är vi alldeles i slutskedet av debatten inne på ganska intressanta och men djupa filosofiska vatten. Men den här frågan, alltså, jag tycker att den är intressant. Alltså just hur vi ser på beskattningen. Alltså, ser vi så här som Paul Lillrank att vi har individer som presterar, som gemensamt beslutar att finansiera och bekosta vissa behjärtansvärda saker som stöder samhället? Eller är det kanske så att de här individerna också har samhället, skattesystemet delvis? Och tacka till exempel i anslutning till läkarutbildningen har man ju lyft fram det faktum att läkarna då kan utbilda sig gratis i vårt land och få en billig utbildning. Tycker du, Jonas Leppänen, alltså hur ser du på det här förhållandet?
Jag tycker att så överhuvudtaget samhället är ett mycket mer komplext system än vad nu Paul försöker lyfta fram här med den här beskattningens fråga. Det som är helt klart, ingen kan göra vinst i ett samhälle utan samhälle. Det vill säga alla vinster som görs i samhället är på något sätt beroende av samhället. okej, sen har man ett visst spelrum inom samhället. Och plus att sen, jag menar, i samhället så vi håller på i så fall också att utbilda människor. Man får en gratis utbildning för att det gynnar också samhället i det stora hela. Och då går man också med på kanske små inkomstskillnader om man tänker att det gynnar igen samhället i det stora hela. Sen om man tänker att vi ska uppehålla det här samhället, och det enda sättet vi antar då att vi kan uppehålla demokratiskt samhälle också, att vi kan finansiera våra institutioner, så då är beskattning väl det som är det sättet som vi gör det. Om man sen har rätt, hur mycket beskattningen ska vara, så alltså naturligtvis så får den ju inte vara för hård så att du trappar misstron till samhället. Men å andra sidan så finns det väl i princip att alla bidrar för att få samma tjänster. Det är liksom väl ganska långt så hela välfärdsstatens idé. Men det som ligger som grund, som är en mycket svårare fråga som vi kanske någon gång senare måste ta upp, så är att vad har man egentligen den här rätten till egendom? Så det är någonting som mycket enklare bara postuleras, att vi har ju rätt till allt som vi får. Det är någonting som är helt klart inte. Utan nu finns det många saker som man kan fundera att varifrån kommer den här rätten. Ofta de som säger att vi har rätt till allt vi får, så antar att det här är ett historiskt på något sätt. Det är ett historiskt perspektiv. Det vill säga att vi har rätt om vi alltid legitimt eller lagligt har fått förvärvat de här pengarna. Något tag, om vi skulle gå jättelångt bak till historien till exempel, så kommer det att finnas ett fel där. På vilken grund i så fall vilar hela den här vår egendom, eller hela vår tanke i så fall. Så det blir lite, alltså, såklart det här blir hårklyveri, det här blir en väldigt filosofisk debatt, men här har vi ju någonting som vi kan säga med Paul någon gång komma att rädda ut hit senare.
Mm, äganderätten är fundamental i samhället och det bör debatteras.
Mm, vår tid dessvärre idag är slut, men som vi konstaterar så finns det många, många olika perspektiv på den här frågan. Vi har säkert anledning att återkomma. Jag säger ändå här tack till Jonas Leppänen och Paul Lillrank, dagens debattör. Mitt namn är Rickard Husu.